möter jag Nemo Hedén i coachingrummet och det blir ett samtal om det vi båda brinner om. Sårbarheten som en möjlighet att befria oss. Ärligheten som en möjlighet och ingång till frihet. Vilket otroligt samtal där vi båda möts och bekräftar varandra i att vi är på rätt väg. Välkommen in i coachingrummet.
Välkommen till Soul Searching-podden.
Soul Coaching-podden.
Förlåt. Nej, men det är ganska ofta det när jag har poddgäster och jag ska be dem spela in så här videoklipp så ser de så här. Jag heter Johan Reborg. Jag är den här veckan gäst i Nemo finner en vän. Och jag bara, möter heter det.
För i helvete. Skål.
Skål.
Och välkommen hit till Soul Searching-podden.
Soul Coaching-podden.
Exakt. Mm. Jag pratade med en klippare, han tyckte den skulle heta Soul Krökningspodden bara för att bryta av. Men det känner jag att det kanske inte riktigt är på tapeten, eller vad känner du?
Nej, hade det handlat om att kröka så hade inte jag varit här i alla fall.
Nej, det var det jag kände att det blev lite... Men du, har du hållit på med orakelkort någon gång?
Nej, det är dåligt med det. Mm. Det är lite därför jag är lite på spänn idag för att vara här. Det känns extra spännande för att jag har noll erfarenhet. Är det samma som tarotkort eller?
Alltså tarotkort har ju mer, du vet, ett så här gammalt system och man känner igen alla de här symbolerna som kommer på korten. Och orakelkort är lite friare, så att typ du och jag, vi skulle kunna säga så här, men du, ska vi göra en orakelkortlek? Det skulle kunna innebära att vi gör 50 kort och varje kort har ett budskap, typ. Fånga dagen. Så att du och jag skulle kunna göra det. Och så kan man liksom skulle kunna göra en guidebok till. Så att det är lite, det är inte samma system, inte lika liksom, det är inte lika gammalt heller, tror jag.
Man kan säga att tarot är mer specifikt, medan det här är mer fritt för tolkning liksom.
Exakt. Mm. Och jag brukar vara så här, jag brukar tycka att det är lite mysigt ibland att starta veckan, starta dagen. Ibland använder jag inte alls, ibland får jag kort som jag inte vill ha, då brukar jag lämna undan dem och säga det
då där. Då byter jag kort. Ta ett nytt. Tills jag får det jag vill ha. Det är som att man ska fråga en vän om råd i livet. Borde jag göra slut med den här killen? Han slår mig så här. Så frågar man 200 kompisar. Så här, tills någon säger så här. Svaret jag vill ha, då kan vara kvar i den här dysfunktionella relationen liksom.
Det är exakt så jag jobbar med kortet, så det har funktionellt det moratikort.
Verkligen, och pålitligt.
Verkligen, så att nu är det verkligen. Nej, men jag känner att du ska få ett kort av mig. Mm. Och så bara ser vi vad som händer i dig när du tittar på kortet. Mm. Jag kommer inte säga någonting, utan jag kommer bara, jag ska bara känna in korten.
Lita på tajmingen.
Vad står det där under då?
Ha tillit till den väg du red in på. Det är gott om tid.
Vad växer dig när du ser bilden, texten?
Ja, just det här med tillit är för mig ett av mina absolut starkaste levnadsord. Det är hela fundamentet i hur jag försöker leva. Tillit och acceptans, det är liksom mina två grundstenar på något sätt. Mm. För att jag vet att jag alltid... är en process, och jag kommer vara en process hela mitt liv. Och även om jag stöter på patrull och motgångar och tuffa saker, så har jag tillit till att det hör till min resa. Att det ska lära mig någonting och att det ska vara där av en anledning. Även om det är svårt i stunden ibland att försöka acceptera det. För att det kan göra så fruktansvärt ont när man är med om jobbiga saker. Och man kan verkligen tänka sig, varför, vad är meningen med det här? Men så lyckas jag ändå, och det här är någonting som jag ändå har hittat med åren i nykterhet och tillfrisknande, att jag ändå verkligen funnit tilliten och acceptansen på ett sätt som jag känner mig väldigt trygg och stabil i. Mm. Att även när jag möter det allra tyngsta så kan jag känna så här i mig att ja, det är jobbigt, det är tufft, men det kommer också en tid efter det här och jag kommer lära mig saker av det här. Mm. Det är ett bra exempel på det är att jag drog igång en podd här nyligen om medberoende och anhörigskap. Och i den här vevan så tar en av mina absolut närmsta relationer i livet, en människa som står mig jättenära, tar återfall. Han är i missbruket igen. Och det har liksom knäckt mig och det har varit en otroligt tuff period. Jag har varit så ledsen och uppriven av det här. Men nu börjar jag äntligen se ljuset på andra sidan de här hemska, hemska veckorna. Och då kan jag ändå känna så här, shit, vad jag får till mig saker. Att jag får vara med om det här att stå på andra sidan missbruket i samma veva som jag drar igång en podd om just det. Ja, du hör ju själv.
Snacka om lita på tajmingen.
Ja, ja, exakt. Det är det jag menar. Och det är så här, shit, det finns en mening med allting. Jag får till mig att nu vara anhörig och stå vid sidan om någon annan som tar återfall för att jag ska kunna göra en ännu bättre podd om just det här och kunna hjälpa ännu fler människor.
Mm, eller hur? Och precis när vi pratar om det här så hör vi också ett borrande ljud. Det var en annan gäst som sa att det är någon som penetrerar sig genom taket. Så att det är också tilliten till att allt är precis som det ska just nu. Även vi kanske kommer ha lite borrande här. Men jag tror faktiskt inte att ni som lyssnar kommer höra det.
Och vi litar på att innehållet är så pass starkt att det väger över borrandet.
Där har vi det. Mm. Soul Searching-podden for the win.
Yeah.
Men vad fint att just du sitter här och får det här kortet. Och att det också speglar någonting i dig. Att det väcker någonting. Och det är lite så jag jobbar med de här korten. Att det behöver inte alltid vara att vi får en direkt guidning. Det kan vara bara att det bekräftar någonting i oss. Att så här, och vad skönt det kändes att få se det här. Få känna in och också så här stämpla lite det här kapitlet i ditt liv. Det här som har hänt. Finns det något så här tips som du vill dela med dig av till lyssnarna där du har jobbat med din tillit? Alltså hur har du, för jag som coach jobbar ju med så många människor som längtar efter tillit. Alltså det är typ, jag skulle nästan säga tillit och frihet är de två nycklarna som så många människor längtar efter.
Mm.
Vad skulle du säga har varit så här nycklar viktigt för dig när du har jobbat upp din tillit? För jag kan tänka mig att det i livet har slitit på tilliten att vara i, ja men vi är i svåra perioder, det är inte alltid vi har tilliten direkt. Hur har du fått tillit i ditt liv?
Jag tror att vi människor behöver konkreta bevis. Vi behöver förebilder, vi behöver samtal med andra människor som har gjort samma resa oftast. Och för mig var det helt avgörande eftersom att jag själv tillfrisknade ur mitt missbruk genom 12-stegsprogrammet som är ett andligt program och bygger mycket på tillit, acceptans, ärlighet, en process. Och jag behövde en sponsor, en slags nykterhetsmentor som kunde berätta för mig om sin resa. Och jag kunde lägga min tillit i händerna på honom. Och förstå att okej, men han sitter här och han har gjort resan. Han har känt det jag har känt och han har kommit ut på andra sidan och mår bra och har ett fint liv liksom. Och exakt samma förebild får jag vara idag för andra unga killar som kommer in i 12-stegsprogrammet eller skrivit mig på Instagram eller vad som helst och vill göra samma resa och behöver det. Så att jag tror att vi behöver förebilder, vi behöver bevis för att annars blir det liksom för abstrakt på något sätt.
Alltså det, du sätter verkligen fingret på något. Jag pratade med en mamma igår som sa så här: är det bara jag som mår så här dåligt i liksom moderskapet? Eller är det bara jag som har de här tuffa känslorna? Och då sa jag det till henne, nej, det är inte bara du. Jag har också känt dem. Men det är en sak att förstå det teoretiskt. Att läsa någonstans att ja, det är vanligt att känna de här känslorna när vi blir mödrar eller liksom fadrar eller vad det nu är, fädrar.
Mm. Ja.
Men att verkligen kanske få möta någon som berättar om det, som kanske är mitt i det och också någon som kanske tagit sig igenom det och kommit ut på andra sidan och verkligen få möta den personen och känna det i hjärtat snarare än att bara så här veta teoretiskt att ja, nej, men det finns andra som har alkoholproblem eller det finns andra som har jobbiga känslor i moderskapet. Men att få möta de här personerna, där tror jag du sätter fingret på någonting. Att få höra historien, att få sitta med andra människor som går att ta på, som är verkliga och riktiga. Där tror jag verkligen att en nyckel till tilliten är. Att vi kan se de här personerna. Att de inte bara blir teoretiska idéer som vi läser om någonstans.
Nej, jag tror också det. Och jag tror också därför som jag har blivit en så pass uppskattad föreläsare. Och det här får man ju faktiskt säga utan att låta självgod. För jag hör ju själv hur jag låter när jag säger sådär. Men jag kommer från en föreläsning igår faktiskt. Där jag har ett konkret exempel på just det här. Hur jag är där i ett rum på Vändelsö, södra Stockholm. Och en mamma har slitit med sin obstinata son som är i ett kaosliv. 21 tror han var. Och han vill inte ens gå dit. Och han sitter där och är ganska ointresserad i början. Och vill inte vara där. Han mår inget bra, man ser det på honom. Men så under föreläsningens gång så fastnar han mer och mer i min historia. Och efter föreläsningen så kommer han fram till mig och bara säger till mig att det här inre tomrummet du pratar om, och jag har också känt det, och när jag tar droger så är det som att det är det enda som hjälper. Och han blev verkligen mottaglig och kunde öppna upp på ett sätt som hans mamma såg helt chockad över, att det var så här, vad händer här egentligen? Och jag gav han mitt nummer och hoppas han hör av sig, så kan jag ta med han på ett möte och vi kan börja hans resa om han vill liksom. Men det är det där jag menar, det är, jag tror att för människor, oavsett om det handlar missbruk eller vad det nu är, så är alltid mer effektivt att möta någon som har varit i det själv. För att det blir så abstrakt om till exempel vi säger att en 60-årig sossgubbe står där och pratar om, ja men man ska inte knarka, det är farligt liksom. Det blir så här, jaha men vad vet du då? Har du ens varit i skiten själv? Medan jag som ändå är ganska relativt ung fortfarande står och pratar om det på ett sätt som är lite mer greppbart för kidsen på något sätt. Och men det gör mig superstolt.
Mm,
och
det
gör att jag känner att jag gör något meningsfullt och viktigt. Och jag kände det efter föreläsningen igår, att jag vaknade i morse och var så tacksam över att jag får göra det jag gör. Liksom. Och det har väldigt mycket att göra med just det här kortet och det vi pratar om också. Att jag tror verkligen på det här med att ska vi göra stora förändringar, så behöver vi ta hjälp från människor som har gjort samma resa själv.
Så vad hände i den där killen, om du får provprata kring? Vad hände i honom, tror du?
Jag tror att han hittade någonting i min historia som han kunde känna igen sig i. Att han snappade upp någonting, någon detalj kanske. Och då kunde han börja känna i sig själv på riktigt. Jag vet ju själv hur det är att vara så där full av motstånd och förbehåll. Och man är ju inte mottaglig liksom. Man behöver ju identifikation. Och jag tror att han hittade det. Jag vet inte vilken del historien det var. Han sa att det handlar mycket om det här med inre tomrum och att försöka fylla det med yttre faktorer. Jag brukar beskriva det som att jag har ett internt problem som jag försöker lösa med externa lösningar.
Been there, done that. Mm.
Alkohol, droger, sex, pengar, yeah. Kändisskap, bekräftelse, träning, jobb.
Absolut.
Ja. Men den dagen jag börjar söka inifrån, och det är då jag kan liksom bli fri på riktigt.
Om jag tror, eller om jag får säga en sak så här utifrån. Tänk om det var så att du rörde vid hans hjärta. För att du gjorde det.
Ja, kanske.
Det kanske låter abstrakt. Jag vet inte hur bekant du är med den termen. Men jag tänker att vi någonstans kan prata om hjärtat. Vi kan nå hjärtat. Vi kan prata från hjärtat. Vi säger ju ofta så här, men nu vill jag säga något från hjärtat. Eller nu berörde du mitt hjärta. Så jag tror att du berörde hans hjärta på något sätt. Att han kände en connection mellan ditt hjärta och hans. Mm. Så att han för en stund kunde mjukna. För jag tänker att vi sätter upp de här murarna också som skydd för det här tomrummet. Så här, vi vill inte blotta eller visa det. Det är jättesårbart. Sätter upp en mur. Jag tror att du puttade bort en liten tegelsten. Kunde leta dig in till hans hjärta.
Mm.
Och det är stort, Nemo. Det är jättestort att du gör det jobbet. Du står där och är sårbar med din historia, så att du kan nå in till honom. Så att han får uppleva det här redan vid 21 års ålder. Den här connection, sårbarheten, hjärta mot hjärta.
Mm.
Det är stort. Mm. Tack för att du gör det jobbet.
Jag vet inte vad jag ska svara på det. Jag blir lite generad, men jag försöker liksom bara göra det jag hade behövt när jag var där på något sätt.
Och det är inte så bara. Och det behöver inte liksom, det är liksom inte, jag vill bara liksom lyfta det här till alla som lyssnar också. Tänk vad din historia kan göra.
Mm. Mm, det är fint faktiskt. För att jag gick runt länge och verkligen skämdes över min historia och all skit som har varit. Med alla skandaler och domar och liksom bara, ja men du vet, det var så mycket smuts i mitt gamla liv. Och jag ville inte visa det för någon, jag ville ju bara begrava det helst. Och idag får jag liksom använda den där smutsiga ryggsäcken till någonting konstruktivt och produktivt och till att hjälpa andra istället. Man vänder på steken helt. Det kan användas som inspiration och hjälp till framförallt att bli unga killar som kan känna igen sig i min historia och hitta identifikation och kanske en nyckel ut.
Precis, och helt plötsligt är du inte allt det där, utan du har varit med om det.
Mm.
Och kan vara en kanal för andra människor liksom att tona in på och lyssna. Bara, wow, okej, den här människan står här. Också hyfsat frigjord från skam. Att så här, du har upplevt skammen, du har kunnat sitta prata med den eller liksom lyssna till den och kunnat berätta historien och stå i sårbarheten. Och det tänker jag är det bästa motgiftet för skammen, sårbarheten. När vi istället vågar äga vår historia och dela den.
Mm. Ja, men det är ju verkligen det. Men det är också väldigt svårt att äga sin historia. För mig tog det tid alltså. Den här skammen sagt långt inne. Och det är någonting som jag får jobba med en dag, tänker jag. Att försöka hitta en balans i hur man pratar om sin historia. Där man både tar ansvar för allt som har varit. Men också fortfarande säger att jag är inte den människan längre. Jag är en annan Nemo nu. Och nu använder jag det här som verktyg till att hjälpa andra. Och som du säger själv, det är inte jag. Det är bara en del av min historia.
Vad skulle du ge för tips som ett första steg? Hur gjorde du? Jag tänker att vi behöver se på det här som du säger i en tidslinje.
Mm.
Sitter du här och lyssnar kanske på den här podden nu i ett samtal mellan oss, så är det inte så att, säg att du sitter uppfylld med skam, så är det inte säkert att man bara vill liksom hoppa ut på sociala medier och berätta allt om sitt liv. Vad tycker du är viktigt att tänka på när man känner att fan, jag har någonting jag bär på som jag skäms för, som jag tror skulle må bra av att få sättas i ljuset? Vad tycker du man ska tänka på?
Stoppa hål på bubblan. Prata med någon som du litar på. Kanske med någon som du också vet har ett förflutet. Det gör oftast att man känner sig lite tryggare med människan, för att den känns mer odömande då. Skriv till mig på Instagram. Men vad som helst, på riktigt. För mig var det verkligen effektivt att öppna upp. För ju mer jag öppnar upp och ju mer jag tömmer... Hur ska man sätta ord på det här? Jag brukar säga till de killarna som jag försöker hjälpa då ut ur missbruk, att ju ärligare och öppnare du är om ditt förflutna och din historia, desto enklare blir det här. För då kommer du bli friare. Ju mer hemligheter du behåller, desto mer är du låst i det gamla. Liksom.
Så ju ärligare och öppnare du är, desto friare kommer du känna dig?
Jag tror det. För mig var det verkligen så. För att om jag är fri och öppen och ärlig, eller så här, om jag väljer att till exempel... Eller så här, jag har all respekt för att folk inte vill prata om sina trauman och problem och allt vad nu är på Instagram. Jag fattar det liksom. Alla är inte som jag som kan vara så öppen som jag är. Men för mig var det lättare att ta mig igenom processen att tillfriskna ur missbruk om jag berättade för alla i min närhet att nu är det så här. Jag har haft problem med det här och jag vill ur det. Så jag skulle uppskatta om jag inte blir inbjuden till de här festerna. Jag skulle uppskatta om, ja men du vet, för det blir det som att man stänger alla bakdörrar. Det blir som ett skydd. För om du döljer för alla att du ska försöka göra den här resan, då kommer du få inbjudningar och du kommer bli lockad. Och folk kommer tro att du är samma Nemo. Så det jag menar, ju ärligare man är och öppnare, desto lättare blir det att göra de här tuffa förändringarna. Om vi då ska framförallt snacka om just missbruk och beroende.
Och jag tänker egentligen att det där går ju att applicera på många typer av förändringar. Jag möter ju många människor som exempelvis är lite fast i people-pleasing-mönster och har svårt att sätta gränser. Vilket det här i och för sig också handlar mycket om. Där kan man också dela och berätta att nu är jag på den här resan. Det kanske kommer vara så att du får några fler nej av mig framöver.
Mm.
Det känns skitjobbigt, men jag är på den resan så att... Kanske berätta också vad man behöver i den processen. Jag tänker att det är någonting att ta med sig i alla typer av förändringsprocesser. Att våga dela med sig om vad är du i för process just nu? Hur kan dina nära stötta dig?
Ja, och hur folk möter det. Det säger ju ganska mycket om relationen, tänker jag. Och vad det är för människor och hur pass värd i relation är. Det är ungefär som att människor kanske faller av om jag säger att jag ska bli nykter. Och de kanske tycker att det är tråkigt. Då är inte det riktiga vänner liksom. Medans de riktiga vännerna kommer finnas kvar. Vi kommer bara göra andra saker ihop. Jag brukar beskriva det som att do you wanna know who your true friends are? Get sober.
Mm.
Jag tycker det är ganska bra. För att det är klart att folk faller bort. Men det är ju människor som jag bara söp och knarkade med. Och om det är kärnan till vår vänskap så är inte det vänskap ändå. Precis samma sak är det ju med medberoende eller anpassningssyndrom som det kallas idag. Att när man ska göra den här förändringen och finna sitt autentiska jag, vem jag är, vad jag tycker om, så kanske det kan bli obekvämt för folk när man börjar sätta gränser och se ifrån för första gången. Men om då människor bemöter det på ett sätt som att fan vilken bra grej du gör nu, gräver i dig själv och tar reda på vem du är, det är ju toppen. Det är ju jättefint att bli bemött så. Men om människor kanske blir obekväma med den här nya Sandra, då är det så här, okej, ja men jag behöver det här för min skull. Och det är det viktiga liksom.
Verkligen, det är det viktiga.
Mm.
Finns det någonting du tycker är utmanande just nu i ditt liv?
Det som är mest utmanande i mitt liv just nu är den här väldigt nära personen som har tagit återfall och kämpar med beroendesjukdomen och psykisk ohälsa. Det har tärt på mig jättemycket.
Det förstår jag.
Ja, men det är fruktansvärt och det är, den här maktlösheten är någonting som jag inte har känt på många, många år. Sen jag själv var ung och hade en missbrukande pappa. Det blir liksom...
Just det, din pappa, okej. Okay. Mm. Mm, så du har varit anhörig där också.
Jag har det, men det var ju många år sedan. Mm. Pappa har varit nykter i nästan 20 år. Liksom. Men det, man slungar sig tillbaka till den här känslan av total maktlöshet och förvirring.
Ska du gå på någon anhörig i möten, eller?
Jag vet inte. Jag har funderat mycket på att göra de 12 stegen i en medberoende gemenskap.
Mm, precis.
På riktigt.
Eller hur?
Och kanske för att bli ännu bättre på min nya podd också. Mm. Det kan ju knappast skada. För att liksom, ja, men gå djupare in i min process och mitt tillfrisknande. Jag är nyfiken på det.
Eller hur?
Men det är väl det som har varit det tuffa senaste tiden. Och sen så är det ju konstant det här livet som jag lever i. Jag har 2 små döttrar varannan vecka. De är 7 och 4 år. Så jag är ensam med dem varannan vecka. Och det är ju, alltså, det är helt fantastiskt. Men det är ju fruktansvärt tufft alltså.
Hur är det? Det skiftet liksom från utan barn till barn.
Ja.
Går det att beskriva och sätta ord på?
Nej, men jag försöker ju att fylla mina barnlösa veckor. Jag kallar gärna barnlös. Jag hatar uttrycket barnfri.
Mm.
Det låter så positivt. Och för mig är det inte positivt att vara utan barnen. Men folk säger så här, ah, jag är barnfri ikväll. Jag bara... Mm. Ah, ja. Det där är upp till var och en. Men för mig, jag kallar det barnlös.
Mm. Vad sjukt, för jag kände, jag höll på att säga barnfri.
Mm.
Men så drog tungan tillbaka. Så sa jag utan barnen istället.
Ja, men bättre.
Vad roligt.
Ja, men bättre. Jag tycker om det
att
mer.
Att det fanns någonting i det.
Ja, nej, men jag har jättemycket brister som förälder, som alla har. Man gör så gott man
vill
kan.
Vill du dela någon?
Det svåraste i föräldraskapet tycker jag är att sätta gränser. Att inte ta de bekväma vägarna. Som, du vet, ofta blir det så att det blir mycket pizza och kornbröd och pannkakor och så här. Och det blir mycket socker på vardagar för att jag inte orkar ta striderna liksom.
Fattar.
Min kraft räcker inte. Jag har 2 små döttrar, jag är själv med dem. Jag måste lägga min kraft på liksom, för att få ihop det bara. Och det kan jag känna ibland att jag borde bli bättre på. De blir lite curlade och de får lite mycket som de vill. Men... jag har mycket goda sidor också, tycker jag, i mitt föräldraskap. Jag är väldigt mycket med mina barn. Jag har lyxen i mitt liv att kunna hämta dem tidigt varje dag. Ofta hämtar jag dem redan vid 1. Vi går på lekland, vi går på Skansen, vi går till parken. Jag väljer dem liksom. Jag har aldrig barnvakt under mina barnveckor. Jag liksom planerar in mina grejer jag ska göra på mina barnlösa veckor då.
Mm.
För att jag vill vara med dem liksom.
Mm.
Och jag och deras mor då, som du tydligen var lite bekant med sen exakt. Barndomen, vi har en god relation. Vi är vänner och vi bor nästan grannar, så vi ses mycket under varandras veckor. Jag är där minst 2 gånger i veckan och äter middag och tar en fika med dem och bara hänger med dem. Det är så fint att ha en sån relation med barnens mamma att jag kan ringa dig som, om jag vill kan jag ringa nu och säga, fan, jag saknar barnen, kan jag komma sen? Då säger hon ja, så åker jag dit, så äter vi middag och hänger, sen åker jag hem.
Oh, fan vad fint att höra.
Jättefint. Mm. Och jag är superstolt över att vi har lyckats sy ihop en så fin relation. Och det har inte alltid varit så, såklart. Men nu är det väldigt fint och bra. Och så föräldraskapet för mig är, det är liksom det absolut bästa och häftigaste och finaste. Men också så fruktansvärt tufft, du vet. Otillräcklighetskänslan och allt vad det nu är. Men jag skulle aldrig vilja vara utan det, för att det är liksom... Du vet ju själv hur det är att vara förälder. Det är ju... Allt man säger känns så futtigt ändå. Det är så fjuttigt. Och jag är så, de gör mig så lyckliga och så glada. Och jag känner så mycket. Ja, visst. Men man måste ju uppleva det för att fatta.
Ja, men du la upp någon bild, tror jag, när ni låg och gosade i sängen. Mm. Om det var innan nattning eller någonting. Så skrev du typ så här... ja, men någonting. Jag tänker att det här kanske... ta slut en dag, eller att
Gud,
den där...
Jävla...
Den blir ju så där. Jag bara föll fritt när jag läste.
Ja, jag vet. Det är hemskt. Att det kommer komma en dag där man inte har fri tillgång till kramarna och goset. Ja, det är skräck för mig. Det är skräck för mig. För jag, det enda vi gör, jag och mina barn, det är typ att vi sitter i en hög i soffan och kramas typ. Och bara liksom gosar. Vi är väldigt fysiska. Och jag älskar det.
Ja, underbart.
Ja, det är så fint.
Bara få sitta där som en... Jag såg framför så här koalor som bara sitter och liksom gosar. Typ, eller uttrarna, de ligger ju också i vattnet så här. Barnen ligger på dem. Fan vad fint att höra.
Ja, ja, men det är väldigt fint. Och just det här att jag själv kommer från den här destruktiva, dysfunktionella barndomen. Och så får man chansen att ge sina barn den uppväxt man själv inte har fått. En nykter och drogfri uppväxt. Och det är en sån otroligt fin gåva som jag också är väldigt stolt över.
Behöver du mer stöd under dina barnveckor? Alltså samma brukar säga, it takes a village.
Nej, men vi är ganska... Vi hjälps åt... Jag och Frida, då var barnens mamma mycket. Alltså vi var sjuka här för 2 veckor sedan. Det var också... Alltså jag var så magsjuk med mina barn. Tillsammans med dem.
Har jag aldrig varit. Nej, det låter som en mardröm.
Det var det tuffaste på 5 år. Alltså det var så...
Det är inte så här, vi gör det här tillsammans.
Nej, men alltså Nova då, min 7-åring. Hon hänger över en hink och spyr. Alltså varje kvart. Och jag bara in och ut på toaletten. Fram och tillbaka. Och ingen kan finnas för någon. Nej, det var ju en total mardröm. Men då var ju Frida väldigt fin och kom förbi och hjälpte till och lämnade, handlade till oss och så här. Och vi hjälper varandra liksom, så att vi känner oss sällan, jag tror oftast vi känner att vi har backup av varandra liksom.
Det är ju skönt, för någonting jag möter är ju mycket att man känner sig sårbar, alltså på ett negativt sätt. Alltså att man känner sig utsatt eller ensam som förälder, exempelvis med 2 barn. Men det upplever inte du?
Det är klart jag kan känna mig ensam ibland när det är som tuffast med barnen och sådär. Men samtidigt, jag tycker typ inte det. Jag tycker att vi samarbetar väldigt fint med barnen. Vi väljer barnen först, vi prioriterar dem. Vi är ganska flexibla båda två. Och sen så, det är tufft som fan att vara förälder. Men ensamheten är ändå... Jag känner mig sällan ensam alltså.
Mm.
Och det är någonting som också har kommit med åren mycket. Att jag värderar väldigt mycket min egen tid.
Ja.
Jag är inte en sån person som går runt och tänker att jag står och faller med en relation och jag måste vara med någon, jag måste bli gammal med någon. Jag tänker inte så. Jag har mina barn varannan vecka och det är fantastiskt. Vi har det här familjelivet då. Sen varannan vecka fyller jag med 12-stegsmöten, jag går på bio, jag hittar på saker. Mycket gör jag själv för att jag gillar att vara själv. Jag tycker om mitt eget sällskap och det är också någonting som är ganska nytt för de senaste åren. Liksom. Jag behöver vara själv och mina egna tankar och liksom inte få alla intryck från människor och behöva vara en konversation och dialog konstant. Och jag tror att det är ganska annorlunda eller ganska ovanligt att man tycker om att vara själv så mycket som jag. Men det är verkligen så här... Det är åldersgrej kanske också.
Jag älskar också att vara själv. Och det slog mig nu när jag ställde frågan. Så här, känner du dig inte ensam? Jag insåg nu att det jag nog menar är... Känner du dig inte liksom maktlös? Alltså lite som vi pratade om så här, i medberoende. Det går inte alls att dra... Liksom, det är inte samma sak. Men du vet den där känslan av att man bara så här... Det här är så intensivt och tufft just nu. Så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Mer den känslan. Så det kanske inte är ensamhet jag är ute efter. Utan mer en känsla av så här... typ, Gud, hjälp mig. Men det som slår mig då är att det känns som att du har jobbat upp en väldigt god tillit. Och i och med att du också har gått det här 12-stegsprogrammet som också har andliga inslag där man jobbar mycket med acceptansen, tilliten, så är det som att jag får upp en bild av att du ändå har verktyg inom det. Att när det är som tuffas så finns det ändå någon del i dig som litar på att någon tar hand om det här. Det kanske inte är jag, men livet kommer ta hand om det här. Mm. Och vi kommer ta oss igenom det här. Och vi kommer ut på andra sidan. Och den märker jag när jag fastnar i mitt huvud. När det är jobbigt med barnen och jag fastnar i mitt huvud. Och tänker, jag måste lösa det här. Det här är så jobbigt. Det funkar inte. Och jag kan inte. Då är det skitjobbigt. Men när jag låter mig själv komma ner i hjärtat. Komma in i tillit. Acceptans. Kärlek, vad vi nu vill kalla det. Då är det som att jag bara kan slappna av och släppa taget om fighten.
Mm. Men ja, exakt. Och just det här med tilliten. Jag känner att jag har ju bara barnen varannan vecka. Jag vet att det kommer en vecka där jag kan vila upp mig. Jag har också ett liv som är ganska mycket frihet. Jag sätter mitt eget schema eftersom att jag poddar och föreläser och skriver böcker och så. Det betyder att jag kan ta en dag off nästan när jag vill. Så även om jag har tufft med barnen någon dag eller någon kväll eller någon helg, så vet jag att det här är ju bara just nu. Det är bara just nu. Det är inte, jag kommer inte vara fast i det här i 3 veckor, i det här kaoset själv. Och då gör det att jag inte behöver känna att det är så fruktansvärt tufft. Men det är säkert kopplat till hela 12-stegsprogrammet och allt det här med andlighet och de bönerna som jag försöker applicera i mitt liv. Just sinnesrobönen som jag har över hela min rygg, den är ju väldigt träffande, att man ska liksom fokusera på det man kan förändra. Det är väldigt så här, ja men ja, du kan den säkert, och den är väldigt fin, och den är, för mig är det något jag kan applicera alltid när det är tufft i livet, på vilken situation som helst egentligen.
Kan inte du läsa den för oss nu?
Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Mm, den är fin. Som en smäck, eller hur?
Den är så kraftfull. Och den är liksom också så här praktiskt applicerbar.
Ja, precis. Den är väldigt konkret. Mm. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.
Mm. Ja, den är stor. Den borde vi ha lite överallt i tunnelbanor och annat.
Exakt,
jag.
För hur mycket tid har inte vi människor lagt på att försöka ändra andra människor? Att påverka situationer utanför vår kontroll. Det har ju vi lagt åtskilliga livstider på, alla oss.
Liksom. Heltidsjobb för många.
Ja, och det är så här, när vi börjar släppa det och fokusera på vad vi faktiskt kan förändra, vår egen inställning till saker och vad vi gör, hur vi agerar, hur vi känner, det är något helt annat. Och det är en påminnelse till oss alla.
Mm. Eller hur? Mm. Verkligen. Ja, ah, jag blev lite så här groggy av de där orden. Det är så härligt att känna.
Fint.
Hur känns det i ditt hjärta nu? Vi pratade ju faktiskt om, innan du får dela hur det känns i hjärtat innan du kom hit. Och jag frågade dig om du ville komma hit. Så sa ju du så här, det här var lite udda, läskig, rolig fråga typ. Vad är din reaktion?
Ja,
vad var det som hände där?
Nej men ja, vad hände egentligen? Nej men det är ju en lite annorlunda podd det här, ett annorlunda format. Men eftersom jag själv har andliga inslag i mitt liv, så är jag inte främmande för det här. Jag tycker att det är bekvämt och tryggt att vara här. Och sen så hade jag sett vilka du hade haft här tidigare, några vänner till mig. Jag frågade Lisa Borg som har varit här och hur hon upplevde det här, och hon sa att det var jättemysigt och fint och givande. Och då kände jag att ja, men då kan jag absolut tänka mig vara med. Jag brukar generellt säga ja till poddar för jag tycker om samtal. Jag tycker om att möta människor. Och jag vet också själv hur det är att jaga poddgäster.
Mm.
Så att jag vet att därför finns alltid en del i mig som säger så här: säg ja, för att du har varit den här människan som jagar poddgäster och du vet hur det är att få nej.
Ah. Mm. Ja, men verkligen. Och det vet jag också, de där nejen.
Ah, tråkigt.
Ah. Mm. Men jag har blivit bra på att ta dem.
Mm.
Alltså nu känner jag liksom att det är okej om någon säger nej. Lite så här med tilliten tror jag också har att göra med att han eller hon säger nej och det är okej.
Mm.
Då finns det någon annan som kommer säga ja.
Jag vet, men det tråkiga eller det svåra med ett nej, det är att hur länge ska man vänta innan man kan fråga igen?
Mm.
Då blir man antingen en tjatig, jobbig jävel.
Mm.
Och det vill man ju inte heller vara. Men det är ju så att om du inte frågar igen, då kommer det garanterat aldrig att ske.
Exakt.
Det kan ju vara så att om du frågar ett år senare så säger personen ja.
Jag tror man behöver ta risken att vara lite tjatig och jobbig.
Mm.
Hur känns det för dig att få ett nej?
Ja, men det är något jag brottas med det där. Jag tycker inte om att känna mig
avvisad.
Nej, men jag kan få lite ont i hjärtat. Om jag ska vara helt ärlig så kan jag känna så här. Om jag till exempel frågar någon om att gästa min podd och så säger den nej. Och sen ser några veckor senare hur den är med i någon av mina huvudkonkurrenter som är... Ja, men jag ska säga att Värvet och Framgångspodden har varit mina huvudkonkurrenter genom åren. Och så kan jag se att de är med där och då kan jag känna, bli lite ledsen. Såklart, man är inte mer än människa. Men samtidigt så vet jag att jag har ju jättemånga gäster som bara gjort min podd. Och det är ju roligare att fokusera på det. Men det är också svårare att fokusera på det, märkligt nog. Det är som det här klassiska fenomenet med en dålig kommentar kontra 100 bra. Så tänker man på den dåliga.
Eller hur?
Oh.
Och hur känns det där nejet i ditt hjärta då? Är det liksom...
Jag börjar tänka, då hamnar jag i mitt huvud. Och börjar tänka mycket, varför säger personen nej? Vad har jag gjort? Kan det vara på grund av allt gammalt stök som jag har? All gammal skit, mitt gamla liv? Eller känner den någon människa som inte tycker om mig? Du vet, mycket så här, vad har jag gjort?
Liksom. Och hur känns det i kroppen då? Tankarna kommer, och så blir det en reaktion i kroppen.
Skam.
Hur känns det? Skam.
Mm.
Där har vi skammen.
Mm.
Den väcks till liv.
Ja.
Den gamla kompisen.
Men exakt, det är verkligen så. För jag börjar tänka mycket på, vad har jag gjort? Liksom så här, och jag känner så här att jag är dålig och bara uff, liksom. Fast det kan bero på tusen olika saker såklart. Men jag är nog rätt bra på att tolka in the worst case scenario när jag får ett nej, tyvärr. Men man skulle gärna vilja veta vad som de där nejen kommer från ibland liksom.
Och ibland kommer de där nejen
från
en plats i en människa som heter intuition, som du säkert har hört talas om många gånger. Och den platsen har ibland inga rationella förklaringar.
Nej.
Det är bara en öppning, ett ja, eller en stängning, nej. Som ibland inte ens har en härledning till någonting annat än en känsla i kroppen.
Ja, nej men precis. Och det gäller ju inte att ta det personligt. Men det har
vi gör ju det. Alltså som du säger, vi är ju människor. Ja. Herregud, vi är människor i den här köttkostymen som någon sa. Liksom. Det är ju jätte komplext. Men jag tänker att det här kortet också kommer väldigt lägligt, just att kunna lägga in i ditt hjärta, i de här nejen, att också lita på tajmingen och applicera den här starka tilliten som du har. Sen behöver vi inte förneka att saker och ting gör ont. Det är okej. Liksom. Nu kommer skammen, nu kommer det här. Men att du ändå fortsätter våga gå din väg och fortsätter våga få nej. Det är det som är stort.
Precis, och det är ju faktiskt så att det kommer ju dyka upp tillfällen if it's meant to be på något sätt. Jag minns Carina Berg, programledaren som var en sån här drömgäst för mig. Jag tycker hon verkar så himla härlig. Men hon gör inte så mycket poddar förutom sin egen. Hon gästar sällan poddar. Men så gjorde vi lite tv ihop av en slump förra hösten. Och då korsades våra vägar liksom. Och då känner jag bara så här, då frågade jag henne och då var det ett bra läge. Och då sa hon ja och så gjorde vi en podd. Och då känner jag bara så här, ja men det kommer dyka upp. Det är ju här tilliten kommer in. Bara lita på att det kommer säkert tillfällen att jag kommer få till de här som jag vill ha framöver.
Exakt.
Om det är menat liksom.
Vad är drömgästen just nu då? Eller vem är drömgästen? Har du någon?
Vad svårt alltså. Det finns ju olika nivåer där. Det finns ju drömgäster som är de här ouppnåeliga.
Vilka är det då?
Ja men det finns ju många som helst.
Nämn någon.
Ja men Zlatan, Håkan Hellström, Jocke Berg, alla de här. De gör ju aldrig en enda podd. Ingen av dem har gjort en enda podd. Så det blir ouppnåeliga drömgäster. Sen finns det de här stadiet under som är drömgäster som ändå gör poddar. Som kanske finns en chans att göra i framtiden. Då är det nästan roligare att svara någon av dem.
Vem är det då? Om du får välja en.
Ja, vem skulle det vara egentligen? Jag tänker att... Det vore kul att ha med Per Gessle för att vi har den här Tydesan-kopplingen. Det är ju väldigt kul, det är en lång historia liksom. Det vore kul att ha honom. Det vore kul också att ha Björn Gustafsson den yngre. Han är väldigt fantastisk ju.
Verkligen.
Och han har haft på G ett tag, men han gör inte så mycket podd heller. Så det finns några som jag verkligen vill ha. Och vi får se hur det blir. Vem som dyker in här näst på den här drömgästlistan.
Mm.
Jag måste säga en tjej också, då säger jag Sara Larsson för att hon är så jävla grym.
Eller hur?
Mm.
Ja.
Mm.
Det här kommer ju ske. Timingen kommer.
Vi får se. Jag får gästa igen om ett år så kan vi se hur många som har dykt upp av de här drömgästerna.
Eller hur?
Mm.
Hur känns det i din kropp? Hur känns det i ditt hjärta? Så här, nu har vi suttit och snackat i lite, nästan 40 minuter.
Mm.
Och hur känns det nu i dig? Om du sluter dina ögon, du kanske lägger en hand på hjärtat. Bara tar in den här stunden tillsammans. Vi har dragit kort, vi har... pratat om vikten av igenkänning, sårbarhet, hur du har ett sånt viktigt arbete att nå in till andra människors hjärtan. Att du också vågar stå och berätta om ditt egna tomrum som du har haft och ibland upplever så att andra kan våga visa sitt och prata om det. Hur känns det just nu i dig, Nemo?
Jag kände redan i morse när jag vaknade att det här är en bra dag. Jag är väldigt känslostyrd, får man nog säga. Eller jag är väldigt mycket så att... Alltså en känsla i mig kan påverka hela min dag på något sätt. Och hur jag vaknar upp på morgonen eller hur jag mår består oftast... Det handlar oftast om mina tårtbitar är i ordning. Jag brukar kalla det för tårtbitar. Att jag... Har du tränat? Har du ätit bra? Har du gått på 12-stegsmöte? Har du sovit? Har jag de här tårtbitarna i ordning så mår jag oftast bra. Och jag har skött mina tårtbitar nu ett tag. Och jag hade en väldigt fin föreläsning igår. Så när jag vaknade i morse så kände jag mig på en väldigt bra plats. Och jag tycker att den känslan har följt med in i dagens poddinspelning med dig.
Mm.
För att jag älskar att prata om de här ämnena som ligger mig så varmt om hjärtat. Just det här med tillit och... acceptans och ärlighet och processer, och det är någonting som jag brinner för och vill förmedla till människor, och så det blir liksom aldrig tråkigt för mig, för det finns, det är som en brunn som man kan gräva ur hur mycket som helst.
Mm.
Det är ett evigt samtal som bara pågår, och jag tycker jättemycket om att sitta här, och jag tror också att såna här samtal är det som behövs för att vi människor ska öppna upp och våga känna efter och våga vara sårbara och våga tro på förändring. Precis som den här killen då på föreläsningen igår. Kanske kan våga tro att det finns ett annat liv för honom också.
Mm, eller hur? Så om du går från huvudet och ner i kroppen igen. Hur känns det i din kropp? Går du att sätta ord på några sensationer? Pirr, tyngd, lätthet, värme, kyla. Hur känns det i din kropp just nu?
Jag känner... mig lugn. Jag känner att kroppen känns varm och nej, men det känns bara tryggt på något sätt.
Mm. Vad tar du med dig från det här samtalet ut i världen? Något extra sådär som är vaket i dig nu?
Men jag tar med mig känslan av att jag är på rätt spår. Att hela livet är en process. Att vi aldrig blir klara. Det finns så mycket att lära. Det finns så mycket att uppleva. Och jag tror att för mig är det så viktigt att ha det med mig i min ryggsäck, att jag blir aldrig klar och jag blir aldrig perfekt, men jag kan alltid sträva efter att bli lite bättre och lära mig hela mitt liv. Bättre låter så prestationsinriktat, så det var lite fel ordval måste jag säga, men att jag vill lära mig liksom, och jag vill utvecklas på något sätt. Och det blir lättare för mig om jag är snäll mot mig själv. Och inte slå på mig själv när jag misslyckas och gör tokiga saker eller råkar såra någon eller så. Och där tror jag att den här medvetenheten kommer in i bilden. Att konstant vara en dialog med mig själv. Och för att när jag är medveten, och för mig handlar det mycket om mitt 12-stegsjobb. Hur jag varje kväll inventerar mitt känsloliv och skriver ner svart på vitt. Har jag varit oärlig idag? Har jag varit irriterad idag? Har jag ljugit för någon? Har jag varit rädd? Har jag hjälpt en annan människa? Har jag funnits för folk? Och när jag målar ner det svart på vitt så kan jag också konkret se vad mönster i mitt liv och allt sånt där. Och det är en viktigt verktyg för mig i 12-stegsprogrammet för att liksom hålla mitt känsloliv i någon slags schack. Liksom. För det har varit så i mitt liv att jag har alltid lättare att slå på mig själv när jag misslyckas. Men misslyckas kommer vi konstant göra. Och det är det som händer när vi sätter upp för höga krav på oss själva. Att vi blir besvikna för att vi inte kan leva upp till den människan vi vill vara. Då är det mycket bättre att lyfta oss själva när vi väl kan göra någonting annorlunda. Och när vi väl känner att vi har utvecklats och gått framåt i en fråga där vi kanske hade lite svårare förut.
Just det.
Och det är någonting som jag tror kommer mycket genom medvetenhet och en konstant dialog med sig själv och sitt känsloliv.
Det låter som att du också praktiserar självmedkänsla, om vi ska använda ett begrepp här. Och jag blir nyfiken på nu innan vi avslutar också, hur du praktiserar självmedkänsla när du får de där jävla nejen, ja. där skammen föds. Vad händer i dig då? Hur tar du hand om dig själv i de där nejen? Om vi tänker att det finns någonting där, att hur tar du hand om det? Hur kan du visa dig själv självmedkänsla när du får nej?
Det blir, i stunden kan det vara svårt. Jag är ju en människa som är väldigt impulsiv, och jag fylls upp av känslor, och det blir min liksom verklighet. Det blir min sanning på något sätt där i stunden. Men med lite distans till ett nej, till exempel när jag sitter med min inventering på kvällen, så kan jag kanske skriva ner: okej, Nemo, har du varit rädd idag? Ja, jag känner mig rädd idag när till exempel David Hellenius sa nej till min podcast. Ja, men varför känner jag mig rädd då? Vad väcktes i mig då? Ja, men jag kanske känner mig rädd för att jag kanske kände skamkänslor eller så. Och, men då blir det också väldigt konkret att det kan bero på 1000 saker varför han säger nej. Det blir inte det här worst case scenario som det kanske blir för mig i stunden. Men jag behöver oftast ha lite distans på några timmar till det för att kunna se det klarsynt och få det här till mig att saker är inte kanske vad man känner i stunden, utan det kan bero på så mycket andra anledningar. Och när jag liksom har gjort den här inventeringen till exempel då kan jag liksom se att okej, men David Hellenius kanske har jättemycket jobb. Han kanske bara inte tycker om intervjuer generellt. Han kanske har varit med om en olycka. Vad som helst kan det bero på.
Eller han kanske bara inte vill.
Ja, precis.
Och det har inte ett skit med dig att göra.
Nej, jag vet.
Hans intuition, inre GPS kanske bara säger nej.
Jag vet.
Inte
men,
nu.
Men i ögonblicket så tar jag det personligt.
Jag vet. Ja, och det är helt okej. Ja. Det är två skilda saker. Det är okej att du tar det personligt. Men vi behöver inte alltid hitta lösningen och varför.
Nej, jag vet.
Ibland är det bara nej och ja.
Ja.
Men jag blir ändå nyfiken på, hur kan vi bädda in dig där i den där, hur kan vi liksom ta hand om dig mellan, om vi säger att du får ett nej från Hellenius klockan 12 och inventeringen sker 21.03.
Ja,
vad gör vi däremellan?
Alltså för mig är det jätteeffektivt att komma ur mig själv och mitt ego.
Ja, och hur gör du det?
Men det gör jag genom att gå på 12-stegsmöte till exempel, att dela för andra människor om min resa, att finnas för andra människor, att ringa min mamma och fråga hur hon mår, att bara fokusera på andra människor, att komma ur sin skalle lite. Det är det som är effektivast för mig. Att ringa någon av de här killarna som jag är sponsor åt just nu och fråga hur de mår idag. Mm. Hur går det med deras drogabstinens? Har den släppt ännu? Mm. Att fokusera på de större sakerna. För då kommer jag ur min lilla skalle och mina små problem.
Vill du vilja prova nästa gång och ge dig själv en kram när du får det där nejet?
Ja, det kan jag ta med mig.
Kan du prova det så återkopplar du till mig?
Ja, jag lovar.
Okej. Det har varit helt fantastiskt att ha dig här. Jag vill tacka för allt du gör för den här världen. För ditt stora hjärta. För sårbarheten som du vågar stå i, som du vågar möta och som du inspirerar andra att stå i. Jag blir lite berörd, för jag tycker att du är så... Jag ser hur viktig du är för människor och jag känner hur viktig du är. Jag känner mig varm i mitt hjärta nu och har haft ett väldigt fint samtal med dig. Så tack för att du kom hit till Soul Searching-podden. Nej, Soul Coaching-podden heter den. Jävlar. Tack Nemo för att du kom. Och tack för alla som har lyssnat.
Ja, tack för att jag fick komma. Det var jättemysigt.
Tack. Och ni som har lyssnat, jag hoppas att ni njöt av det här samtalet lika mycket som jag gjorde. Dela gärna vad som väcktes i er och dela avsnittet vidare om det är någon som du tänker den här personen skulle nog njuta lite extra av det här. Vi hörs snart igen. Kram, kram. Hej kompisar, hörni, jag ville kika in här på slutet och berätta om Soul Coaching Tillsammans. En möjlighet för dig att vara med i gruppcoachning. Vi möts 5 onsdagar och jag öppnar upp det här för anmälan den 21. Så det öppnade nu i söndags. Så varmt välkommen att kika in min hemsida där det här programmet ligger uppe. Och
Till er som ser det här nu och är villiga och sugna på att vara med just nu, så får ni det till ett mycket bättre pris än vad jag kommer öppna upp för i augusti. Så ta chansen att få läka, mötas, känna igen sig, reflektera och växa tillsammans. Kolla in Soul Coaching tillsammans.